Ja, vi får väl se vad det blir. Jag har tänkt mycket på det här bibelstudiet och jag skulle kanske behövt några månader till. Det kommer väl kanske uppenbara sig innan kvällen är slut. Jag ber om all sorts överseende och barmhärtighet från början. Vi ska börja i profeten Nahum. Honom läser vi inte varje dag, men nu ska vi göra det. Han kommer alldeles efter Mika. Vi ska titta i det andra kapitlet i den 13:e versen ska vi börja läsa. Och detta är ju alltså en profetia som riktar sig mot Nineve, huvudstaden i Assyrien, ett erövrarland med en sällsynt blodtörstig gudaskara. Så att det här var ett folk som hade härjat med sin omgivning alldeles förskräckligt. Se, jag är emot dig, säger Herren Sebaot. Jag ska låta dina vagnar gå upp i rök och dina unga lejon ska förtäras av svärd. Jag ska utrota ditt rövade gods från jorden och röster av dina sändebud ska inte mer höras. Ve dig, du blodstad, full av lögn, uppfylld av våld, du som aldrig upphör att plundra. Hör, piskor smäller. Hör, vagnshjul dånar. Hästar jagar fram, vagnar rullar iväg. Ryttare stormar fram, svärden gungar och spjuten blixtrar. Slagna i mängd och högar av lik. Det är ingen ände på döda. Man stupar över döda kroppar. Allt detta på grund av det myckna horeri som hon bedrev, den vackra horan, trolldomskonsternas mästarinna. Hon som sålde folken genom sitt horeri och folkstammar genom sin trolldom. Se, jag ska vända mig mot dig, säger Herren Sebaot. Jag ska lyfta upp ditt mantelsläp över ditt ansikte och låta folken se din nakenhet och kungariken din skam. Jag ska kasta avskyvärda ting på dig, låta dig bli föraktad och göra dig till ett skådespel. Och det ska ske att var och en som ser dig ska fly från dig och säga: Nineve är ödelagt. Vem har medlidande med henne? Var kan jag finna tröstare åt dig? Kristendomen hade inte utbrett sig i det romerska imperiet mer än ungefär 70-80 år, kanske en bit in på 100-talet, så börjar man att fundera på frågan: är det samma Gud i Nya testamentet som i Gamla testamentet? Och så småningom kom ju den här tanken upp att Gamla testamentets Gud, det är djävulen. Det är djävulen som har skapat världen och det är Nya testamentets Gud som gäller, som den gode guden. Och i viss utsträckning så finns ju det här tänket kvar också i vår tid. Jag vet inte hur många gånger jag har mött människor som sagt att jag läser nog inte så mycket i Gamla testamentet. Och de samfund eller församlingar som någorlunda följer evangelieboken, det finns ju alltid till varje söndag en gammaltestamentlig predikotext. Men hur ofta predikas det över den? Det är som om Gamla testamentet på något sätt var överspelat. Utan lite grann så här så blir det så att Gamla testamentet talar om Israels Gud. Han som säger öga för öga och tand för tand. Medan Nya testamentet talar om kyrkans Gud som säger att man ska vända andra kinden till. Och så står ju judarna där med sin Gud. Han som kan skriva sådana texter som den vi läste nyss. Det finns inget folk som vi vet i mänsklighetens historia som har vänt andra kinden till så mycket som judarna. Inget folk. För som Marianne sa i eftermiddags, från 135 efter Kristus, då det andra upproret mot Rom var över, och fram till påsken 1943, då man gjorde uppror i gettot i Warszawa. Under hela den mellantiden fanns det ingenstans då judar gjorde motstånd när man angrep gettot. Brände, våldtog, härjade, plundrade och mördade. Inget folk har vänt andra kinden till som Israel. Är det verkligen sant då att Nya och Gamla testamentet ger så olika gudsbilder? Eller var har vi fått vår nytestamentliga gudsbild ifrån? Ibland så funderar jag på det här med bildförbudet. Du ska inte göra dig några bilder av det som är där ovan och inte heller av något på jorden. Det var före digitalkamerornas tid. Nu klickas det hejvilt. Men hur många har sett en bild av Jesus där han ser någorlunda frisk ut? Räck gärna upp en hand. Ja, det är bra. En hand. Två. Underbart. Strålande. För jag menar, jag har ändå rest runt ganska mycket både i Sverige och Finland och sett många altartavlor. Och i regel ser han ju ut som om han var i slutstadiet av tuberkulos eller leukemi. Blek, insjunkna kinder, hålögd och allmänt dyster. Och för att nu inte tala om alla ikoner. Jag vet många som har stort utbyte av att se på ikoner. Men jag har inte sett någon där Jesus är riktigt levnadsglad ut. Utan man jag i alla fall får lätt det intrycket att det är på något sätt ett utplanat känsloliv det är fråga om. Och att det har med vår föreställning om kärleken att göra. Kärleken kan inte bli arg. Jo då, det kan den. I högsta grad. Därför att om Gud inte kunde vredgas så fanns det ju ingen rättfärdighet. Om någon förgriper sig på dig och det inte finns någon som vredgas över övergreppet så finns det ingen rättfärdighet. För offrets skull, om inte annat, måste Gud kunna visa vred. Och när vi sedan börjar läsa i Nya testamentet så finns det ju texter, och det är vi väl medvetna om. Det finns texter som vi ställer oss frågande inför. Vi ska slå upp i Matteus evangelium kapitel 15. Börja läsa i den 21 versen. Matteus 15 och 21. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från dessa trakter och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: Skicka iväg henne. Hon följer ju efter oss och ropar. Han svarade: Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa: Jo, herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne: Kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Vi bläddrar ett par sidor bakåt och kommer till en annan text som också brukar skapa en del frågetecken. Matteus 13 och 10. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat, de hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser men fick inte se det. Och få höra det ni hör men fick inte höra det. Vi ska ta en tredje text som verkligen handlar om ett ordentligt vredesutbrott. Lukas 11 och 37. Lukas. När Jesus hade talat bjöd en farisé honom hem till sig, och han gick in och la sig till bords. Farisén blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sa till honom: Ni fariser rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska. Ni dårar, har inte han som gjorde utsidan också gjort insidan? Ge därför ert inre som gåva så blir allting rent för er. Ve er, ni fariser, ni ger tionde av mynta, ruta och alla slags grönsaker, men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ve er, fariser, ni älskar den främsta platsen i synagogorna och tycker om att bli hälsade på torgen. Ve er, ni liknar gravar som man inte ser och som folk trampar på utan att veta om det. En av de laglärda sa då till honom: Mästare, när du säger så förolämpar du även oss. Han svarade, ja, vi också över er, ni laglärda. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta dem. Vilken utskällning! Och då hade han ändå blivit hembjuden till den här farisén, och det var liksom bara någon liten till synes ganska bagatellartad diskussion om handtvättning före måltid. Jesus hade ju kunnat svara att ja, det är inte så petigt med det där, det är bara den muntliga lagen se. Så att jag håller inte så hårt på den. Därför är det ett mänskligt tillägg. Istället så kommer det nästan som en explosion. Och jag tycker det är underbart att se att Jesus faktiskt kan reagera så här. Även om jag tycker att jag skulle nog inte ha gjort det i motsvarande situation, men ja, det är inte så lätt att få eld på mig. Så att det kan inte jämföras. Vi kan ju också tänka på när Jesus driver ut månglarna ur templet, som det heter. Man riktigt ser för sig hur duvorna flaxar iväg och mynten flyger åt alla håll och borden rasar omkull och folk springer runt omkring och det blir ett hiskligt väsen. Och Jesus har gjort en piska av repstumpar, som det stod i gamla översättningen. Alltså det var inte så att det gick en propp så att säga, utan han hade verkligen planerat det här. För att vi ska kunna förstå de här andra texterna, om den här kananeiska kvinnan och varför Jesus undervisar i liknelse för att inte alla ska förstå, vilket ju känns väldigt gåtfullt för oss. Han vill ju att alla ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Så får vi gå till Gamla testamentet. Och vi ska då börja i Jesaja 6 kapitlet. Jesaja 6, 8 versen. Och jag hörde Herrens röst, han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Och han sa, gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta. Gör deras öron döva och deras ögon blinda så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Då frågade jag, hur länge, Herre? Han svarade, till dess städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. Ja, det är ju också svårt att förstå det här. Förhärda detta folks hjärta, säger Herren till Jesaja. Egentligen står det i hebreiskan, gör deras hjärtan feta. För det är inte så svårt att förhärda en människa. Det räcker med att ge henne lite pengar, eller lite makt, eller gärna båda delarna. Kunskap går också bra, om det skulle vara så. I vårt land har vi ju en hel del kunskap och en hel del pengar. Och följaktligen är evangelium svårt att utbreda här. Gör deras hjärtan feta, förhärda detta folks hjärta. Men det förklarar ju inte vad Gud menar. Vi blir ju inte klokare på den punkten av att läsa den här texten. Det är bara det att det var den text som Jesus syftade på när han förklarade varför han undervisade i liknelser. Men nu är det så här att en profetia är inte bara en framtidsförutsägelse, eller kanske inte ens i första hand, utan den som talar profetiskt och verkligen yttrar Guds vilja har på något sätt också bundit skapelsen vid den gudomliga avsikt som Gud vill få förmedlad. Alltså om du går ut och säger till närmaste gran, häv dig upp och kasta dig i havet, så står den antagligen kvar. Ni kan ju testa ikväll annars. Men om Gud har sagt till dig, den där granen står i vägen, säg till den. Då kan du säga till den. Och det du gör då, det är ett profetiskt yttrande. Då ger sig granen av. Och det är ju inte ditt bekymmer hur den ska bära sig åt med det, utan den flyttar på sig. Och när vi bläddrar några kapitel framåt i Jesajas bok så kommer vi till det 29:e kapitlet. Och där uttalar nu Jesaja så att säga den profetia som Gud vill ha uttalad. Den som förverkligar Guds avsikt. Jesaja 29:9. Häpna och förundras. Stirra er blinda. Ja, var blinda. De druckna, men inte av vin. De raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan det inte, den är ju förseglad. Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan inte läsa. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk. Ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå. De förståndigas förstånd skall förmörkas. Fruktan för mig är bara ett inlärt människobud. Det går liksom på rutin. Och vi kan minnas den här hälsningen till församlingen i Laodicea. Jag skulle önska att du var varm eller kall, men nu är du ljum. Hur gör Gud när församlingen blir ljum? Han kyler ner den. För när man fryser så säger man, åh, om det kunde bli varmt ändå. Och så får Gud sin chans att koppla på värmen. Alltså är man som längst bort ifrån Guds rike när man är ljum. Man kommer närmare när man blir nedkyld. Och jag tror att det är så som Herren tänker också i det här fallet. Men nu handlar det om Israel. Och då måste vi också förstå att det finns fler avsikter, fler tankar bakom den här, det här profetiska uttalandet. Herren skall ännu en gång göra underbara ting med detta folk. Ännu en gång? När var förra gången? Jo, det var ju uttåget ur Egypten. Alltså ska det inträffa någonting som åtminstone har samma dignitet, antagligen någonting som är ännu större. Och vi återvänder till Matteus för att lite grann förstå vad det kan handla om. 19 kapitlet hos Matteus. Och vers 27. Matteus 19 och 27. Då tog Petrus till orda. Se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Jesus sa till dem, amen säger jag er. Vid pånytt födelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då skall också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12. Stammar. Då får vi en liten föraning om det slutliga Gudsrikets struktur. Jesus Kristus på en upphöjd tron. 12 stycken troner med varsin apostel och så alla vi andra. Och det ska inte förstås i termer av makt utan i termer av nåd. Nåden strömmar ut ifrån Kristus på hans upphöjda tron och förmedlas via de 12 domarna som dömer över Israels 12 stammar, förmedlas ut till Israel och till hedningarna. Då förstår vi lite bättre vad det var den där kananeiska kvinnan hade förstått. Så äter ju också hundarna smulorna som faller från deras herrars bord. O kvinna! Din tro är stor. Det ska ske dig som du begär. Alltså, de andra folken livnär sig så att säga på den nåd som Israel får. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och det betyder alltså att också i det slutliga gudsriket har det frälsta Israel en särställning. Inte en särställning i makt, utan en särställning i nåd. Och den som ska ha en sådan särställning i nåd måste vara ödmjukare än alla andra. För att kunna just betjäna med nåd. Och inte med någon sorts pinsamma gåvor som man egentligen inte vill ha. Vi får fortsätta vårt letande i skriften. Vi ska gå till Lukas 7. Och i slutet på det kapitlet så finns en välbekant berättelse om hur Jesus blir hembjuden till en farisé som heter Simon. Och när de har legat till bords en stund så tränger sig ortens prostituerade kvinna in. Och smörjer Jesu fötter och kysser honom på fötterna. Och Simon förundrar sig lite grann och undrar varför inte Jesus kastar ut henne. Han vet tydligen inte vad det här är för en kvinna. 40:e versen börjar vi läsa. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade: Mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: Den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sa: Du har rätt. Och så kommer slutsatsen lite längre ner. Att den som har fått lite förlåtet älskar också lite. Den som har fått mycket förlåtet älskar också mycket. Och nu är det alltså meningen att Israels folk ska komma till den punkten där det frälsta Israel älskar Herren mer än något annat folk. Och det betyder att vägen till målet inte i första hand kan gå genom skötsamhet, utan den kärlek som Herren talar om här, det är tacksamheten. Och när alltså Herren låter Israel drabbas av en blindhet, så är det för att folket så småningom, när slöjan lyfts bort, ska få en förlåtelse och en kärlek som inget annat folk blir delaktigt i. Vi går tillbaka till Matteus nu till 20:e kapitlet. För den här frågan om lagen och nåden, den är så svår, fast den egentligen är ganska enkel. Himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Sen gick han då ut vid tredje och sjätte och nionde och elfte timmen och lejde folk. Och åttonde versen: på kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare: kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick varsin denar. När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer, men också de fick en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa: det där som kom sist har gjort en timme och du har jämställt det med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem: min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men åt den sista vill jag ge lika mycket som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så ska det sista bli det första, och det första blir det sista. Det är ju en provocerande text det här. Därför att när man läser den så måste man förstå att rättvisa och rättfärdighet är inte samma sak. Vi blandar ofta ihop begreppen. Rättvisa är ju vad de här heldagsarbetarna efterlyser. Om du ger en denar åt de där som bara var här en timme, så ska du ju åtminstone ge 10 denarer åt oss. Kom inte överens om en denar? Ta det som är ditt och gå. Ska du med onda ögon se på att jag är så god? Det är ju en ganska svår kommentar. Rättvisa bygger på krav. Rättvisa är något man kan kräva. Den ska vara lika för alla. Och bakom kravet på rättvisa ligger hotet om fördömelse, bestraffning av något slag. Och rättvisan har ju ofta sin grund i vår avundsjuka eller vårt hämndbegär. Rättfärdighet är ju något helt annat. Det är ett fritt utflöde av utgivande kärlek som inte begär någon motprestation, inte har någonting med avund eller hämndbegär att göra. Och som inte alls innehåller någon sorts moment av bestraffning eller hot eller fördömelse. Och det är det så här att det är inte så att rättfärdigheten är någonting mer än rättvisa. Utan det är egentligen i grunden något helt annat. När vi människor utifrån mänskliga resurser talar om godhet, så talar vi om den godhet som vi kan förverkliga åtminstone till en del, och då blir det rättvisa. Och rättvisa är mycket bättre än laglöshet. Jag påstår inget annat. Men det är inte Guds rike. Guds rike ligger bortanför, så att säga, i en annan region. Och det handlar om Guds kärlek som vi tar emot och i tacksamhet ger vidare. Fritt och för inget. När vi ska skapa rättvisa så försöker vi ge lika mycket av allting till alla. Man behöver inte ha levt så värst länge för man kommer underfund med att det inte är Guds modell. Livet är orättvist, säger vi ibland, och det är precis vad det är. Men det finns nåd. Vi får olika förutsättningar i praktiskt taget alla hänseenden. Och det är ju väldigt lätt att vi ser på varann och så säger vi, jag är diskriminerad. Och så bildar vi en grupp med andra som är diskriminerade på samma sätt och så börjar vi arbeta för våra rättigheter. I Guds rike bygger inte på rättigheter utan på nåd. Rättigheter kan man kräva, nåd kan man inte kräva. Det är väldigt viktigt att vi förstår skillnaden. Israel ska nu ta emot nåd och ge nåd vidare. Underbart. Hur gör Gud för att få oss med på tåget? Han ger alltså inte lika mycket av allt till alla. Därför att det är en princip som inte fungerar särskilt bra. Ju närmare vi kommer den tänkta jämlikheten, desto mer klagar vi. Utan Gud gör precis som den här vingårdsägaren. Han provocerar oss. Han väcker vår avund till liv. Han förargar oss. Vi stångar oss blodiga mot tillvarons villkor. Tills det är en vacker dag, en mycket vacker dag, en sällsynt vacker dag, går upp för oss att det här är ju bara avundsjuka. Vad ska jag med den till? Varför håller jag på och förstör mitt eget liv på det här sättet? Gode Gud, befria mig från denna avund även om jag inte får lika flott bil som grannen. Åh, vilken underbar bön. Frälsning i kubik. Lös mig från det som Paulus kallar för synden som bor i mig. Att verkligen förstå vad det är som skapa problem i ens liv. Jag köpte för många år sedan en liten tunn bok av Watchman Nee. Många av er är ju gamla nog och har läst Watchman Nee. Ni vet ju att han var ju ingen lättläst person som strök en medhårs. Och jag minns första meningen i denna bok, den var som en knockout. Det stod så här att varje kristen kommer förr eller senare underfund med att det finns bara en enda person som kan hindra honom i hans tjänst för Gud, nämligen han själv. Det är ju mycket lättare att se flisan i sin broders öga än plankorna i ens eget. För plankorna skymmer ju sikten så man inte ser dem. Och därför, för att vi ska kunna platsa i Guds rike, så måste vi mogna till det mått av självkännedom där vi kan lämna allt det här i Guds händer. Och göra det med glädje och med tacksamhet. Och det var det ju så att kvinnan som trängde sig in hos farisén Simon, den här prostituerade kvinnan, hon hade säkert större självkännedom än vad Simon hade. Han hade inte syndat så mycket. Och det här är ju en svår nöt att knäcka. Eller att hålla reda på. Det låter ju som om man skulle bli säkrare frälst om man riktigt levde runt. Och det var ju många som sa det också om Paulus förkunnelse. Att han var någon sorts libertin som frestade människor till att synda riktigt tappert för att de skulle bli riktigt bra frälsta. Det räcker så bra med de synder vi gör. Vi behöver inte plussa på dem, utan det är självkännedom det handlar om. Men Israel som finns i Guds hand har ju verkligen fått gå igenom svåra ting för sin utkorelses skull. Den som blir utkorad till någonting av Gud får vänner, men får ännu fler fiender. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud, säger Paulus i Romarbrevet 8. Det var människor som dödade Jesus. Inte fadern. Det var människor. Med oerhörd brutalitet. Man bara kan tänka den här skaran som står och ropar taktfast korsfäst, korsfäst, korsfäst. Och som till sist Pilatus ger sig för. Vilket ursinne, vilken vrede. Israel har gått igenom svåra ting. Och under de svåra förhållandena så har man gång på gång fått anledning att välja Gud på nytt. Och på nytt. Och på nytt. Och varje gång så händer det någonting. Varje gång har man fått släppa kravet på den där rättvisan som man tycker att Gud skulle stå för. Varje gång har man på nytt fått försonas med livets villkor och försonas med vad det vill säga att vara utvald av Gud. Jesaja skulle förblinda folket. Hur gjorde han? Han gav folket kunskap. Försök bara att tänka bort Jesajas bok ur Gamla testamentet. Så oerhört mycket som försvinner och som inte någonstans kan ersättas med någon annan profet. Det är så oerhört mycket som är unikt för Jesaja. Han ger den djupaste kunskapen om Guds avsikter med Israel. Och den kunskapen kan förblinda. Lika väl som den kan öppna människors ögon. Och Jesaja yttrade ju de här orden att eftersom detta folks gudsfruktan bara är inlärda människobud. Det satt alltså inte längre i hjärtat utan var mera någonting i huvudet. Ett kulturellt arv snarare än en levande relation. Så behövdes en process där folket på nytt får upptäcka vem Gud är. Därför att det är konkurrensen mellan kunskapens träd och livets träd. Det räcker inte med kunskap. Du kan vara professor i teologi kunna citera varenda teolog på längden och tvären och kunna Bibeln utantill och ändå vara ateist. Det är faktiskt inte så ovanligt. Kunskap räcker inte. Men kärleken ger kunskap som en ren bieffekt. Har du fått kärlek så har du också fått kunskap. Men det är en annan sorts kunskap. En som förvandlar dig själv, förvandlar din vilja. Någonting som inte är stimulerande för intellektet på samma sätt som sån kunskap som går att sätta på papper. Och för att vi ska överge kunskapens träd och återvända till livets träd så måste vi frigöra oss ifrån vår längtan efter den där rättvisan som vi kan kräva. Godhet som vi kan kräva. Godhet som är en rättighet. När godhet i själva verket är nåd. Vi närmar oss slutet. Håll ut, håll ut. Romarbrevet 5:20. Om pastorn eller prästen i den församling som du är med i skulle ställa sig i sin predikstol och säga så här, att om någon förkunnar evangelium på ett annat sätt än jag så vara han förbannad. Så tror jag du skulle reagera. Men det är precis vad Paulus säger i inledningen till Galaterbrevet. Han hade fått en uppenbarelse. Den gick långt utöver den kunskap som de 12 hade i Jerusalem. Och 20 och 21 verserna här i Romarbrevet 5 tror jag innehåller så att säga kärnan i den kunskapen. Där står det så här. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Vi tror ju ofta att Gud gav lagen i en förhoppning om att människorna skulle läsa och lyda. Men i så fall måste vi också säga att då misslyckades Gud ordentligt. Han visste så väl att människan har en upprorsnatur. Han ger lagen för att upproret ska bli synligt. Inte bara för omgivningen utan också för en själv. Har då Israel syndat mer än alla andra folk? Det vet jag inte. Det har jag ingen aning om. Det säger jag inte. Men de har haft större kunskap. Skriften talar också om att Israel som folk, sist av alla folk, kommer till tro. Och det är kunskapen som har hindrat dem. Men man frågar då, hur ska det gå för alla de generationer som har dött utan att komma till tro av judar? Det talar skriften inte om. Jo, det gör den lite grann. I Romarbrevet 11 talas det om att avbrutna grenar kan ympas in igen om de inte framhärdar i otro. Det är allt. Men det räcker ju. Gud vet precis vad han ska göra. Det är inga problem. Och det är i all synnerhet inte vårt problem. Men Gud styr historien på ett sådant sätt att han ska få ett folk som på ett särskilt sätt är förbundet med honom. Genom vilket nåden går till alla de andra folken. Och på vägen till detta mål så utmanar han vår kärlek till rättvisan. Inte bara hos Israels folk utan hos oss alla. Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Det är Guds modell. Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Låt oss be. Herre, din nåd är bättre än liv. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Dina vägar är outgrundliga och du själv är outransaklig. Men när ditt ord får uppenbara dina tankar så bävar vi, Herre. Vi häpnar. Och vi förstår att du har allt i din hand. Vi kan inte hindra dig, vi kan inte stoppa dig. Vi kan inte heller hjälpa dig. Vi kan bara tillbe dig eller vända ryggen åt dig. Vi vill av hela vårt hjärta få tillbe dig, Herre. Du som burit allt och bär allt. Och har en kärlek som vi inte kan fatta. Jag ber dig Herre att du på olika sätt befriar oss från vår kärlek till rättvisan. Att vi med din hjälp ska kunna förlåta människor som har sårat oss. Att vi på andra sätt kan få se och lämna över. Det som kanske har med avund att göra. Missnöje och besvikelse. Tala till oss, Herre. Tala till oss ikväll när vi är ensamma. Och fullborda ditt verk i våra liv. Amen.